en av pastorerna här i församlingen. Och jag arbetar även som pastor i en församling i Åhus som heter Åhus frikyrka. Så att jag har varit där en del och haft rätt så många av mina söndagar där. Så att ni vet, jag saknar er, men vi ses inte så ofta. Och när vi ses, då är ofta att jag är inne med skatten med barnen på deras gudstjänst. Men det är väldigt fint och jag är väldigt glad över att jag får vara här och predika för er. Dagens tema är tron på det omöjliga. Och texten kommer ifrån Apostlagärningarna kapitel 3. Vers 1-10 som jag ska läsa alldeles strax. Och vi har ett tema här som är nytt liv som vi har haft under hela våren. Med betoningen på hur ser det nya livet ut med Jesus som vi lever var dag. Alltså hur ser en livsstil ut som är präglad av Jesu egna liv och närvaro. Och hur ser en livsstil ut då där vi har tro på det omöjliga. Jag vet inte vad du har för relation till det omöjliga. Om du har varit med om något särskilt. För mig själv så var det kanske det som har präglats av mina senaste 7 månader när jag blev pappa. Och fick äntligen möta vår lilla Mika som har legat i magen i ett tag innan det. Det kändes ju som något helt omöjligt. Någonting superstort. Någonting som inte var av den här världen när han kom ut. Och är sen här för att stanna. Och jag kan fortfarande vakna upp och i sängen vända mig. Och så ser jag hans leende. För han är väldigt glad liksom direkt när han vaknar. Och så liksom, vem är det där? Ska han vara kvar här hela tiden? Och det är så häftigt att få vara med om det. Tro på det omöjliga. Vi kanske lever våra liv med mer omöjliga saker som faktiskt är liksom en del av vår vardag. En del av att vara församling. Att fira gudstjänst idag känns som någonting omöjligt på ett sätt utifrån världens ögon. Att vi samlas och lyfter våra blickar och lyfter vårt fokus i tron på att det finns en Gud som är här. Tänk att du sitter här och det finns en Gud som har skapat just dig och som är här just denna stund för att möta just dig. Är inte det omöjligt? Och samtidigt är det så självklart och så möjligt för var och en som sitter här i denna stund. Vi ber tillsammans. Herre, vi vill samlas nu inför den storheten att du, jordens skapare, du som känner oss utan och innan, som Agneta sa, kan räkna alla hårstråna på våra kroppar. Du är här. Och du är här för att möta oss, du är här för att tala till oss, du är här för att säga någonting till alla som sitter här inne just i denna stund. Tack för vad du gör, Herre. Tack för vad du vill göra, vad du vill säga och tala till våra hjärtan denna stund. Tack, Herre, för att du kan göra någonting så mycket mer av det lilla som vi har och det lilla som vi är. Tack för de pengar som har samlats in och som kan vara till välsignelse och nytta världen över. Och just nu för Cornelia och Johan i Tanzania. Tack för möjligheten att finnas med och se ditt rike ta plats, ta form, växa, blomstra. Vi ser det hända i våra egna liv. Vi ser det hända i Kristianstad. Och vi kan få se det hända världen över. Nu ber jag, Herre, att du kommer med din heligande. Tala till oss. Tala till våra liv. Tala till våra hjärtan. Tack för ett personligt möte med dig denna förmiddag. Tack för att du är här. Amen. Jag skulle vilja läsa dagens bibeltext. Det kommer från Apostlagärningarna kapitel 3, vers 1 till och med 10. Och berättelsen där vi kommer in i är de första liksom lärjungarna till Jesus som lever i först en ovisshet över att Jesus har dött, glädjen över att han har uppstått, men också förvåningen kanske och oron i viss mån över att han sänds upp till himlen och lämnar kvar dem i väntan på med löfte om den helige ande. Och sen kommer då den helige ande i början på apostlagärningarna. De får ta emot den helige ande och får bli rustade och sända ut utanför de här rummen som de har hållits inne i och väntat på att få möta Guds ande. Och så sänds de ut och så ska de gå ut och ska berätta och de ska vittna om vad Jesus har gjort. De ska dela det vidare och de samlas. Det är så att det troende hade en särskild gemenskap också. De delade på allting och de levde liksom på ett nytt sätt tillsammans som troende Jesusföljare som hade blivit fyllda av den helige ande. Och den här gemenskapen verkar vara olik all annan gemenskap. De delade allt de hade och de var omtyckta av hela folket. Och nu är då Petrus och Johannes, två av lärjungarna som finns med i den här gemenskapen, de är på väg till templet som finns i staden Jerusalem för att be en eftermiddagsbön. Och så står det så här i kapitel 3. Då bar man dit en man som hade varit lam från födseln. Varje dag satte man honom vid tempelporten som kallades Sköna porten för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. De fäste blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus svarade, silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Han gick och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och de kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid Sköna porten. Och det fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom. Amen. Jag skulle vilja börja i en annan berättelse. Jag kommer komma tillbaka till den här bibeltexten som jag har läst. Men jag skulle vilja börja en annan berättelse som under våren har skapat en sån djup förundran i mitt liv. Och det är berättelsen om Ola Hansson. Ingen entusiasm. Den Ola Hansson. Inte bara en utan the one and only Ola Hansson. När jag säger det med handen på hjärtat. Hur många vet vem jag pratar om? 1, 2, 3, 4 personer. Vad bra, för efter den här berättelsen så kommer alla veta vem Ola Hansson är. Den här berättelsen. Och det är också en del av min fascination. Att Ola Hanssons liksom minne vet 4, 5 personer om vad det innebar och vem han var. Det är så spännande detta. Okej, jag börjar från början. Runt 1850-talet levde en kvinna som hette Bengta. Bara där hör ni att det här kommer bli bra. Hon levde i Yngsjö. Och var med i en av de första baptistförsamlingarna som startades i Sverige. Bengta Hansson var också en av de första som hade ett troende dop. Alltså en av de första baptistdopen i Sverige var Bengta Hansson. Hennes dotter, hon hette också Bengta. Det var ett väldigt bra namn tyckte hon. Och sedan dotterns barn, de hette lite olika namn. Och en av de barnen som växte upp i den här familjen, han hette Ola Hansson. Han växte ju upp i ett baptisthem, i ett kristet hem. Men framförallt sin mamma och sin mormor som förde tron vidare och inspirerade honom. Och man kan höra, man kan läsa om att han i tidigt skede fanns satt i trädgårdar hos kompisar och predikade och berättade för andra om Jesus. Men när han blir lite äldre så blir det mycket kämpigare med tron. Han börjar tvivla på Guds existens, på Guds personliga liksom, relation till människan. Han börjar mer tänka på Gud som någonting, ja, någonting där uppe som finns i naturen, som finns i oss alla. Lite flummigt och lite okonkret. Han blir tonåring och han närmar sig slutet av tonåren. Och i Sverige på slutet på 1800-talet så är det en tuff tid. Fattigdom och misär är utbrett och mer än 500 000 människor flyr eller emigrerar under en viss period till framförallt Amerika. Och Ola Hansson, han flyr också och flyttar ut till Amerika. Och där finns det en morbror som väntar på honom och som ger besked till familjen. Var lugna, jag kommer ta hand om honom. Han kan få bo och jobba och vara med mig. Det Ola Hansson inte vet är att hans morbror är en religiös man också. Kristen som finns i en församling. Så Ola Hansson får liksom i sin besvikelse vara med i en församlingsgemenskap och be bordsbönen och säkert höra Bibeln läsas och högt och så vidare. Men han lever ett liv där i jakt på lycka, i jakt på en bättre framtid, i jakt på så mycket som inte fanns i Sverige. Och så en dag så får han ett brev skickat över Atlanten. Det är en hälsning från någon i familjen som säger att hans mor har dött. Och han kunde inte vara där. Och i hälsningen så står det att Bengta, så hans mors, en av de sista önskningarna var: se, jag vill träffa dig i himlen, Ola. Det är min önskan, att vi skulle få träffas i himlen igen. Och den händelsen, tillsammans med några andra, satte igång någonting på nytt i Ola Hanssons liv. Det som kanske har legat där och varit en sådd som inte har vuxit, fick nytt liv och började ge frukt. Han vände om och han började följa Jesus och överlåta sig till att vara hans lärjunge. Han träffar sin fru Minnie, som också var en svensk ättling. Och de började tillsammans dela trons vandring och trons resa. Han utbildade sig på något teologiskt institut där i krokarna. Och sedan sänds Ola och Minni ut. I början, för att de är precis liksom 20 år ungefär, så sänds de ut till en folkgrupp i norra Burma, som idag kallas för Myanmar. Den här folkgruppen kallas för Kachin. Kachinstaten var en grupp som det pratades om av såklart kolonisatörerna, Storbritannien som var stormakt på den tiden, att de var vilda, att de var omöjliga att kommunicera med, för de hade inget skriget skriftspråk. De hade bara muntlig kommunikation i olika dialekter som spred sig bland bergen och i djungeln. Det var omöjligt att nå fram till dem, det var omöjligt att tala till dem. Och dit sänds Ola och Minnie. Bara där är jag liksom förundrad och fascinerad över. Jag tror Ola var 26 år och Minnie var 21 år gamla. När de kommer till det här folket, slutet på 1800-talet, 1890 ungefär, så lär han sig folkets kultur och han lär sig folkets språk. Han börjar lyssna på hur de talar. Han börjar lära sig deras språk. Och han hör i melodin eller i diftongerna eller vad det nu kan vara. Så känner han igen, det här är rätt så likt svenskan. Inte i liksom orden i sig, men i hur det är upplagt, i hur det låter. Så han börjar sakta men säkert att hjälpa dem att få ett skriftspråk. Med samma bokstäver som vi har i det svenska alfabetet, utan O, Ä, Ö. Så i en folkgrupp i norra Myanmar så skriver de sitt språk på exakt samma sätt som vi gör i Sverige. Och han börjar då översätta sakta, det tar år, för att han vill lära sig på riktigt, vad är det, hur fungerar de här orden? Vad är de säger? Hur blir det här den bästa möjliga översättningen som ger den bästa möjliga rättvisan för hur de använder sitt språk? Åren går och han har nu översatt hela, liksom gjort ett skriftspråk som de kan använda sig av. Och när han har gjort det här skriftspråket, då börjar han översätta Bibeln på deras språk. Det här tar 40 år. Han ger dem ett skriftspråk och han översätter hela Bibeln så att de kan läsa. Idag är det över 1 miljon i den här staten, i den här provinsen. Och man säger att 95% är kristna idag. Och det var ett ihärdigt överlåtet arbete. Det var ingen quick fix. Det var att bli en del av folket, lära sig, känna igen språket, kulturen, sättet, älska det här folket och sen sakta men säkert översätta Bibeln till deras språk så att de kunde läsa och ta till sig Guds ord själva. Och vi hade besök av en grupp från Kachinstaten i Åhus frikyrka på pingsthelgen i maj. De har bott i Sverige sedan år tillbaka. De flesta bodde i Nässjö. Och de var där en helg där vi åt mat och vi delade berättelser. Och de fick berätta hur viktig Ola Hansson var för deras liv. De kallar honom för sin Mose. Som gjorde det möjligt för dem att få en helt ny identitet. Att få ett nytt medborgarskap i Guds rike. Och de var där tidigare, 2015, de var där nu, de vill tillbaka om 2 år, för då är det 100-årsjubileum sedan de fick sitt språk och sedan hela Bibeln översattes 1927. Och då vill de komma tillbaka igen. Och de är förvånade, de är chockade över att det finns inget monument i Åhus där det står liksom till minne av Ola Hansson. Och att det finns knappt någon här i Sverige, i Åhus, kristen som okristen, som vet vem Ola Hansson är och vad han gjorde för detta folk. Medan alla i den här gruppen, är man oavsett om man är i kyrkan eller inte, alla vet vem Ola Hansson är. Han är så viktig för den här folkgruppen. Och i en bok man kan läsa om hans liv som en journalist har skrivit, så säger han att det kanske fanns en poäng av att han hade varit, eller det fanns en fördel av att han hade varit på flykt och att han tvivlade, hade kämpat med sin tro. Att han hade gått från att vara på flykt och kämpat med sin tro till att bli då sänd och överlåten kristen. De där tidigare erfarenheterna hade gjort honom ödmjuk. Kanske gjorde att han stod närmare folket, fick en särskild kärlek till folket, ville bli en av folket och komma underifrån. Som ingen annan missionär tidigare hade gjort och som man inte liksom kände igen från någon annan som hade varit där. Och det här brevet som det stod med hans mors hälsning måste ju såklart haft en särskild innebörd. Men frälsningen har ju aldrig enbart menats med att få inträde till himlen. Utan brevets innebörd måste ju också ha betonat för honom att frälsningen handlar om hur kan vi se himlen göra inträde i våra liv här på jorden just nu. Det är så lätt, tror jag, att tänka och fastna i att himlen, det är någonting vi kommer till. Det är någonting som vi får inträde till, och det är frälsningen som leder oss fram till det när vi dör. Men Olav på något sätt blev så djupt påverkad så han ville se himmelriket här och nu. Han ville se Guds rike etableras och utformas här och nu hos kachinerna i norra Myanmar. Och det är det som Jesus menar när han pratar om Guds rike här på jorden. Det var det han levde för att visa hur det skulle kunna se ut. Ett rike där himmel och jord möts. Som inte har en politisk ledare som den här världen skulle röstat på. Utan med en kung som ska regera för evigt och som är den bästa tänkbara ledaren som vi kan ha. Jag skulle vilja prata lite mer om det här riket. John Mark Comer, en författare och pastor jag lyssnar till, säger att Jesus budskap, Jesus evangelium, Jesus ärende är att hela Israels historia, som vi kan läsa om i Gamla testamentet, får sitt klimax i Jesus. Han har kommit för att förena himmel och jord genom sitt kungarike. Och det är ett gudscentrerat samhälle, en gemenskap, plats med Jesus i centrum som förmedlar fred, rättvisa och kärlek. Och Jesus centrala budskap är att det här är tillgängligt för alla. Det spelar ingen roll vem du är, var du kommer ifrån, hur ditt tillstånd ser ut. Alla kan komma in i detta kungarike och få bli välsignade av det. Finna sin glädje i det, bli tillfredsställda och finna mening. Och du kan få detta nya liv utifrån en livsstil där du genom hela ditt liv har tillit och förtroende i Jesus Kristus. För i Guds rike suddas gränserna ut mellan vad som är möjligt och omöjligt. I Guds rike är det andra principer, ett annat sätt att förhålla sig till, som inte är likt någonting i den här världen. I Guds rike är det möjligt för en ung man och en ung kvinna vars man har flytt från Sverige, som har lämnat tron bakom sig, att bli en central och viktig gestalt för ett helt folk i norra Myanmar. Och det får den här lame mannen i berättelsen också ta del av. Han har varit lam från födseln, som Johannes och Petrus besöker. Han sitter och tigger där utanför en av portarna till templet varje dag. Den plats som tidigare var känd just att vara platsen, mötet mellan himmel och jord. Där Gud kommer med sin helighet och närvaro. Dit gick människorna för att med sina pengar köpa produkter som skulle liksom fungera som ett försoningsoffer för människans synder. Så att det behölls att i templet fick ingenting som var orent, felaktigt, syndigt, bristfälligt träda in i templet. Och därför sitter mannen precis utanför murarna. På grund av sitt handikapp, på grund av att han är förlamad, blev han kvar utanför templet och kunde enbart tigga efter pengarna som folk bar in. Och så kommer Johannes och Petrus för att delta i eftermiddagsbönen. De som får ta emot den helige ande, de som är med i en ny typ av gemenskap i att se Guds rike etableras och formas runt omkring sig, de har inga pengar. Och det de hade har de redan delat med sina syskon i församlingen. Men det de har, det är fröer, det är Guds rikes principer som börjar växa fram runt omkring dem. Och genom att tro på och ta emot att Jesus var det sista fullkomliga offret som offras för alla, så behöver de inte längre gå med pengar och köpa sig fria i templet. Gud har öppnat en väg mellan människor och Gud där inga hinder finns mer. Därför kunde de stå utanför templet, utanför pengar, utan pengar, hos en person som från födseln inte var värdig att tränga in i templets mitt. Och erbjuda honom ett möte med den levande guden. Ett möte så starkt, så förvandlande, att det fanns förmodligen ingen annan plats, tänker jag, just i den stund som Guds närvaro var så stark i hela staden Jerusalem. Och det skedde utanför templet, hos en som inte var värdig att få kliva in. Jag undrar, kan vi ibland leva kvar med en gammal bild av hur Guds rike är? Där vi ibland ser på våra liv och det som har blivit bra och det som inte har blivit bra. Framförallt det som inte har blivit bra, som hinder för att möta Gud. Kan vi likt den lame mannen som tigger utanför templet nästan vara där i Guds mitt? Men det är någonting inom oss som skaver. Det är någonting inom oss som gör att vi känner oss ovärdiga. Som det gör att vi drar oss undan. Och inte tror på att Gud kan göra något i våra liv. Vi behöver bli som någon annan. Vi behöver tänka och agera på ett annat sätt. Någonting måste hända för att jag ska kunna bli värdig att få kliva in och vara en del av Guds närvaro. Vad du än ser som ett hinder i ditt liv, vad som än är anledningen till att du befinner dig utanför och känner dig ovärdig Gud och hans kallelse över dig. Oavsett hur gammal du är, oavsett om du är här för första gången eller för sista gången, så har han tagit upp med det. Han har tagit itu med allting som du finner ovärdigt och orätt i ditt liv. Vad det än är som är anledningen till att du inte närmar dig Gud. Att du inte får kliva in i Guds närvaro. Så han tagit det på sig på korset när han dog. Och sedan etablerat ett nytt rike. Guds rike. Där det inte längre finns hinder för dig och för Gud. Och det här ser vi som en växtkraft från texten när vi läser i Bibeln. Via olika händelser i historien, Ola Hanssons liv och resa till Burma och till oss idag. Vi kan ta emot mer av Guds rike. Mer av det som kan få bli möjligt i våra liv. Som vi har trott varit omöjligt. I och med att vi blir medborgare. Inte bara besökare som kommer någon gång då ibland. Som hälsar på, går in på gudstjänst och sen går vidare och lever våra liv på ett annat sätt. Utan i Guds rike, precis som ett svenskt medborgarskap, så kan vi bli fullvärdiga medborgare som lever efter helt nya och andra principer. Och när vi gör det, när vi tar emot detta medborgarskap, så kan vi också ge det vidare och erbjuda det till fler. Men först genom att själv praktisera det faktum att vårt liv kan levas utifrån att Jesus är kung. Att Jesus gör det omöjliga möjligt för var och en som tror på honom. Och hur skulle det se ut i din vardag om du utgick från detta? Om du bara tog ett steg i att leva ett liv utifrån att det är Jesus som är kung och du är medborgare i hans kungarike. Du gick från att vara en besökare, du gick från att vara en som sitter vid gränsen och inte vågar ta dig in, till att bli en som är fullvärdig medborgare i hans rike. Vilka praktiska konsekvenser blir det i mitt liv om jag vill se Guds rike ännu mer här och nu, som Jesus har lovat oss? Vilka praktiska konsekvenser blir det om inte bara himmelriket är någonting där framme som vi kommer att komma till, utan himmelriket är någonting som vill komma till mig här och nu? Det här kan vi få ta emot, vänner, för att sedan kunna ge det vidare. Petrus och Johannes säger, det jag har, det ger jag. Det jag har, det ger jag. Det är svårt att ge någonting som vi inte har. Den här våren så har Gud fått jobba med mig kring vissa saker som jag inte har släppt in honom i tidigare. Det har varit för mig själv. Jag har inte velat att Gud skulle vara där. För det har varit för smärtsamt och för jobbigt. Och jag har skämts ganska mycket över hur det har sett ut. Och det är saker som är kopplade med min fotboll. Och sen börjar jag gå i samtal för det här. Att få prata lite om min fotbollsresa. Saker börjar hända. Gud gör någonting jättetydligt där. Som är jättejobbigt också. Och helt plötsligt kan jag se att jag har fått någonting här som jag inte hade tidigare. Det som var omöjligt för mig, det jag kände att det här kan Gud inte göra. Men det här måste jag fixa själv så att jag kan bli värdig att få komma in till Guds centrum. Det börjar Gud komma till och göra någonting i mitt liv. Och helt plötsligt så har jag en vän i fotbollslaget som jag brukar åka med till matcher och träningar. Helt plötsligt just denna våren. Här varit i höstas har inte jag varit möjligt för mig att bemöta detta. Men just för att det är den här våren. Just för att jag själv har varit med om någonting och tagit emot någonting. Så öppnar han upp sig och börjar dela om hans kamp. Om oro, om ångest, om utmaningar som han står inför. Och jag kan möta honom med det. Och jag kan på ett sätt, inte med de orden men på ett annat sätt säga. Det jag har, det kan jag ge dig. Jag har fått hjälp i detta. Gud har mött mig i detta och visat en väg. Och han själv blir nyfiken. Och nu ber han till Gud varje morgon och kväll. För att det har funkat för mig. Och jag har berättat att bön har varit en stor, stor påverkan i mitt liv. Det är ingen stor förvandling som den här lame mannen. Som helt plötsligt hoppar och jublar i templet. Men det är ett steg i rätt riktning. Och för personer som jag mötte, för personer som jag fick tala in liv och sanning i, så är det kanske en stor skillnad. Så blir det någonting helt avgörande för den människan. Och detta är församlingens uppdrag. Att stå i skärningspunkten, att stå mellan denna världen och Guds värld, Guds rike. Mellan vad som är möjligt och vad som är omöjligt. Och ta emot det som vi kanske inte tror är möjligt i våra egna liv. Och sedan ge det vidare. Och på så sätt vara ett tecken, en röst i denna tid som står för försoning och upprättelse. Och då gör vi det, precis det som församlingen är kallad till. Ställa oss i linje med det första lärjungarnas uppdrag om att se Guds rike ta plats och blomstra runt omkring oss. Och vad hade hänt om vi alla tog ett steg i det här? Och första steget för dig och mig, det skulle kunna vara, vad behöver jag ta emot idag? Vad finns det här inne som Gud inte har fått röra vid? Vad finns det här inne som jag behöver fixa själv innan Gud får komma nära? Finns det någonting som Gud skulle kunna möta dig och där du kan förstå att det här har han redan tagit på sig? Det här har redan skett på korset. Det är fullbordat och det är färdigt. Jag skulle vilja avsluta med att läsa Jesaja kapitel 35. Just för att de här texterna i Gamla testamentet talar ju om vad Jesus sedan etablerar. Och bekräftar i Nya testamentet och för oss idag. Och som vi kan få leva i. Så här står i kapitel 5, vers 1. Öknen och ödemarken ska glädja sig. Hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig. Ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska ges åt den. Karmels och Sarons prakt. Det ska få se Herrens härlighet och Guds majestät. Stärk kraftlösa händer. Styrk vacklande knän. Säg till det försagda. Var starka, frukta inte. Se, Gud kommer med hämnd. Vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er. Då ska det blindas ögon öppnas och det dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort. Den stummes tunga ska jubla. Ty vatten ska bryta fram i öknen. Strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli till en sjö. Den torra marken, vattenrika källor. Vi ber. Herre, vi ber om att ditt rike ska få komma ännu mer. Där död får bli liv, det är det som är lamt och trasigt ska få bli helt och rent. Att vi ska få ge av det vi har, men att vi börjar med att få ta emot det som du vill göra, Herre. Det som vi kanske trott varit omöjligt. Det som vi ser på med tänker med som brist och vi tänker det här är inte värdigt dig, Gud. Det kan du göra någonting nytt av. Och vi behöver inte ta oss någonstans för du har på korset gjort det möjligt för dig att komma hela vägen till oss. Tack för den här församlingen och tack för möjligheten att få vara en röst och ett vittne om ditt rike i vår tid. Där vi kan få vara fullvärdiga medborgare och att leva efter dig som kung. Herre, låt oss, vi vill ta emot det du vill ge oss denna stund. Kom med din heliga ande och ge oss det vi behöver idag. Ge oss så vi också kan få vara bärare och ge det vidare. Och förmedla det vidare, Herre. Så vi kan få se människor bli försonade, upprättade och jubla, hoppa och dansa av glädje av mötet med dig och det nya livet i dig, Jesus. Tack Jesus. Amen. Vi kommer ha förbön och jag tänker Ricka kanske smörja med olja. Och det finns kanske någonting i den här predikan och i det som också Agneta hade som inledningsord med last, bagage eller något annat. Kom fram till förebedjarna, kom fram och bli smord med olja och låt Guds välsignelse tala sanningen i ditt liv. Det finns också ljus att tända. Och så sjunger vi och är i tillbedjan och bara är i det här. Och låter Gud fortsätta att tala till oss. Amen.